ska vi se om vi får tyst i klassen. Välkomna får jag väl säga så här en stund in på kvinnofrukosten. Hoppas ni är mätta och belåtna så här långt. Och roligt att kunna välkomna er till en kvinnofrukost så här i vår. Och idag så ska vi få lyssna på Lotta So. Lotta, hon har varit pastor här innan i Treklangen. Kan jag berätta för er som inte känner igen henne? Eller kan inte säga riktigt vilka år det var. Runt 2010 någonting kanske? 2008-2012. Ja, okej. Okay. Och idag ska hon få dela lite grann om att leva under och efter cancerbehandling. Det ska bli intressant att få lyssna. Jag ska bara göra en liten pålyssning här åt Katarina. Hon ska åka till Haddop sen. Där är det vårmarknad och hon ska vara där och sälja afrikanska brickor. Så är det någon som är sugen så kan ni ta en sväng dit också sen. Det blir så där. Det är mycket som händer samtidigt. Men det är roligt att ni är här. Och nu släpper vi fram Lotta.
Tack för att jag får komma hit. Det är fantastiskt att få ett helt gäng som ska lyssna till vad jag har på mitt hjärta. Lite bakgrund, tänker jag. En del vet ni, en del av er vet vem jag är. Men Lotta, så heter jag. 61. En del brukar inte våga säga sin ålder, men jag tänker det är ju fantastiskt att få leva, eller hur? Så tänker jag. Jag är gift med Micke. Och nästa helg firar vi 40 år. Och brukar säga att man borde få diplom. Eller vad säger ni? Har ni som är gifta, tycker ni att det går? Kanske inte. vi har två söner. Albin och Filip. Vuxna nu förstås. För de har också en varsin fru. Och de har också två varsina barn. Den ena har tjejerna, den andra killarna. Det är fantastiskt med barnbarn, tycker jag. Jag växte upp med fyra biologiska syskon. Mamma och pappa förstås. Och ett gäng andra människor som bodde hos oss av olika slag och anledningar. Men för det mesta handlade det om att de var alkoholister eller narkomaner. Eller att de var barn till någon av dem som där föräldrarna hade de här bekymren. Så jag har aldrig bott ensam med bara min grundfamilj. De började innan jag föddes och slutade efter jag hade flyttat hemifrån. Det har givetvis påverkat mig på olika sätt. Jag brukar säga så här. Jag tror att mamma och pappa lärde mig praktisk teologi. Man läste Bibeln och man trodde på det som stod där. Och så gjorde man som det stod. Väldigt enkelt. Och som barn är det ju så här. Då tar man det. Och så är det så. Man frågasätter inte jättemycket. Det senare i livet när vi får massa andra input. När det inte riktigt blir som jag hade tänkt. Då kommer frågorna. Men de lärde mig praktisk psykologi. Det kan man säga. Jag började efter gymnasiet som undersköterska. Jag jobbar med det några år. Jag har jobbat med kläder. Jag har jobbat med i restaurang- och hotellbranschen. Kanske man inte ska säga, men jag har stått i baren och sålt. Men jag har ingen kunskap. Men det har de som kommer och beställer. Så det gick bra där med. Det är en erfarenhet att möta människor på helt olika platser. Jag jobbat i Svenska kyrkan. Och sen så ungefär för snart 25 år sedan så var jag klar pastor. Så lite har jag hunnit med. Och jag tänker det är fantastiskt att få med alla olika de här bitarna. Det hjälper mig både som människa idag och också som person. Och i mitt yrke liksom. Min första tjänst var som barn- och familjepastor i det som idag heter Centrumkyrkan inne i Norrköping. Då var det Baptistkyrkan. Sen hamnade jag här under några år. Och sen hamnade jag i Åby några år. Och sen hamnade jag på regionen för ekumenia. Det är liksom ungdomsbiten, barn- och ungdomsbiten. Och få runt i våra region. Alltså det är ju Östergötland, Småland, Kronoberg, Öland. Det var ett litet område som man fick flänga och fara lite grann. Och sen hamnade jag i Linghem. Och i höstas så bytte jag igen. Så nu är jag i Pingstkyrkan på Vikbylandet. Så jag brukar säga att jag är ganska mycket ekumen. Jag har inte varit i Frälsningsarmén. Det är väl där jag inte har varit och jobbat, tänker jag. Nu också, för en tid, så är jag en dag i veckan på sjukhuset i Norrköping, på Vrinnevi sjukhuset, på sjukhuskyrkan där. Det är en helt annan tjänst än vad man gör annars på ett sätt. Och på ett sätt är det lika, för människor finns överallt. Det är lite spännande att få vara där för ett tag. När jag fick den här frågan av att komma hit, var Annette som ringde mig och ja, men vad vill ni jag ska prata om? Ja, så pratade vi om det där. Och då satte vi just den här rubriken, att våga leva under och efter cancerbehandling. Och det kan ju liksom vara lite utmanande, lite dystert, men det är ju någonting som de flesta av oss människor berörs av på ett eller annat sätt. Antingen så har vi haft det själva, eller har det, eller så har vi någon bredvid oss, nära eller lite, som går igenom det här. Så på något sätt så påverkas vi alla av det. Jag tror inte jag har träffat någon som har sagt, nej, jag känner ingen. Det är ändå var tredje, nu ska jag säga, titta här, var tredje person får någon gång cancer av någon form. Så det är ju ganska vanlig sjukdom egentligen. Den kommer på olika sätt och i olika åldrar. Det här med cancer, alltså det är ju något så här litet jobbigt ord som påverkar oss gärna lite. Som kan starta någon form av rädsla kanske, eller någon form av frustration eller uppgivenhet kanske. Men om vi vet att det är så här många som får, så vill jag ändå säga så här. Ungefär 74-75% dör inte av cancer idag. Det är ju fantastiskt. Det är tack vare våra forskare som håller på hela tiden. Och letar efter sätt att behandla för att människor ska överleva. Min egen erfarenhet av det är ju utifrån det min familj har gått igenom. Jag fick bröstcancer 2006. Och sen så fick vår äldsta son testikelcancer 2017, då var han 26 år. Min pappa fick levercancer 2019. Och i våra familj så har vi fått lite grann av en galghumor, tror jag, när det gäller det här. För att pappa jobbade med missbrukare i hela sitt liv nästan. Han drack aldrig, han fick levercancer. Så kan det gå. Och året efter han hade gått bort, då fick jag min bröstcancer tillbaka på andra sidan. Och 22 så fick vår yngsta son också testikelcancer. Då var han 29. Så ja, vi vet i vår familj vad det innebär att leva under och efter cancerbehandling. För det är just det som har hjälpt både dem och mig. Det är att våga leva. Jag har lagt upp den här stunden nu med några olika rubriker för att man liksom ska kunna hänga upp det på några olika saker. Och de här sju rubrikerna är min upplevelse, andras bemötande, mina behov, min hantering, tron på Jesus, att gå vidare och Guds hälsning. Och jag hoppas att de här olika bitarna, i alla fall att det kan finnas någonting i det som jag säger som kan hjälpa er på ett eller annat sätt och som kan liksom ge någonting till er idag. Jag hoppas det. Men det jag säger och det jag delar, det är ju utifrån mig. Och vi är ju olika människor, så är det ju. Vi har våra olika personligheter, gåvor och tankar. Så man måste med mig, jag bara säger det innan, men Det här är mina tankar och mina ord. Min upplevelse. Den där gången 2006 när jag hade gjort ett mängd av olika undersökningar och de hittade inget riktigt, men de gav inte upp. Och sen var det bara så där solklart. Och då vet jag att jag fick någon kommentar, eller ja, flera gånger faktiskt här. Men varför du, Lotta? Och jag bara, ja, varför inte? Varför skulle jag liksom slippa? Jag tänkte så här, nej men Gud har inte lovat oss någon morgondag. Han har inte lovat oss ett liv som är fritt från allt elände. Men han har lovat att vara med. Och det tänker jag, det är liksom avgörande. Och när den här behandlingen satt igång så var jag väldigt fokuserad på att ta emot de här skitgrejerna som de kör in i kroppen. Och bara, och så bad jag till Gud att se till nu och få bort det här. Jag ber om hans hjälp att han använder allt det som finns för att det ska liksom försvinna. Så cellgifter, första operation sen, strålning, sprutor, tabletter. Det var min bön att jag skulle ta död på det. De som känner mig vet att jag har lite kontrollbehov, brukar de säga. Nu har jag lärt mig med åldern att det kan vara något bra. Och det, när man hamnar i det här så är det ju lite svårt att ha kontroll. Och jag minns den där liksom första dagen jag satt med onkologen. Det var en måndag. Och så säger hon så här, ja, vi vill börja med cellgiftsbehandlingen på torsdag för då har vi lite koll på dig, hur du mår under natten och på fredagen innan helgen kommer. Och min reaktion var, oh, fast då har jag inte hunnit klart med jobbet. Jag har ju lite att planera här nu, va, om jag ska vara borta. Och då säger hon bara helt lugnt och tittar på mig, när har du tid? Ja, det var ju en bra liksom input från henne, för då fick jag liksom, okej, ja, fine, jag får gilla läget här. Och så får jag lita på att de gör rätt bedömningar. Och så fick jag själv lägga mig i Guds händer där och då. Att okej, jag släpper det här. Att få cellgifter, ja, vi vet att det finns olika varianter. Men för mig så var upplevelsen att liksom det slog sönder bit för bit. Jag såg hur min kropp bit för bit liksom fallerade, eller liksom grej efter grej efter grej. Så för att ha lite kontroll då så skrev jag dagbok över vad som hände. Det är ju ingen upplyftande dagbok som man tar fram sen och läser elever och tänker att det här är ju lite roligt. Nej, men det hjälpte mig att inför nästa behandling och inför nästa, då vet jag, okej, nu kommer det här. Nu kommer det här. Nu händer det här. Och när jag då hade fått de här handlingarna klara och det var dags för operation, så runkar de ju och kollar och liksom hur har det gått och hur ser det ut. Och då säger den läkaren som skulle operera mig, han säger så här, det är fantastiskt. Och han hade några elever med sig och de fick liksom vara med i det här. Och så sa jag det till sköterskan efteråt så här, att ja, han sa att det var fantastiskt. Och så då är det fantastiskt. Han säger inte det annars överhuvudtaget. Han säger knappt något. Så det är det. Och sen efter hela den biten och man har fått den där strålningen och liksom man har liksom börjat då har det vanliga livet, så kommer ju då den där frågan till mig. Ja, du är frisk nu. Nej, inte än i alla fall. Så. Men det är ju olika det där med när man får sitt frisk liksom besked. En del får det aldrig, en del får det för att man vet liksom att ja, men nu är det borta, nu är det, finns ingenting och det är liksom, vi är klara. Jag kommer till det sen. Men i alla fall, det där att liksom, det, jag tror att det är också lite andra. Vi liksom, ja men är du färdig nu? Kan vi få veta att det är klart? Och så vet man att man inte riktigt kan ge det svaret. Det är lite dubbelt. För mitt i det där, liksom när man har gjort det klart det där, så sörjer man liksom lite grann sin kropp. För att den är inte som den var innan. Jag var ju 42 när jag liksom var klar med allting. Och då tog de prover för att kolla liksom hur jag låg till. Ja, du är som en 75-åring. Hur många är 75? Ja, precis. Ja. Tänker tillbaka de där åren till 42. Man bara, ja, grattis. Tack, jag är 75 i min kropp. Ja, men jag känner det. Man visste det att det här är inte riktigt normalt. Liksom. När jag då drog igång den här andra behandlingen då, ett antal år senare, så då visste jag ju liksom vad som väntade. Det var inte jättekul. Men det fanns en grundtacksamhet ändå, fast det där hade hänt. Och det var att mina barn, mina söner, de var vuxna nu. De klarar sig nu. Då, den förra gången, var de tonåringar. Det är lite annan tid. Det var lite grann om mig. Men det här med andras bemötande då. Och det här kan ju vara känsligt. Det kanske känner igen er om det som jag ska dela som inte är jättekul. Och en del kanske känner igen sig i det som ändå var bra. Kanske kan det ge en liten hint om hur man kan göra. Så det är min förhoppning. Men de sakerna som var liksom, som värmde mig och som jag kommer ihåg med glädje på något vis. Det var en av mina vänner som sa direkt så här: aha, Lotta, hur vill du jag ska vara? Och vad menar du? Ja, men liksom, vad är det du behöver? Hur vill du att jag ska vara? Ska jag gråta? Eller ska jag, liksom, vad ska jag göra? Eller hur ska jag agera för att du ska liksom ha hjälp av det? Det var en väldigt bra fråga. Hur vill du att jag ska vara? Man tappar ju håret, va? Och man blir ju ganska kall om skallen. Och min stora systers hand runt det här som man blir rörd av, det är så typiskt. Hennes hand runt min nacke och mitt bakhuvud. Hennes varma hand. Kroppsminnen, vet ni. När vänner stannade till, slängde in nybakade bullar, för de vet att jag älskar fika. Det fanns vänner som jag inte visste att jag hade, men som helt plötsligt fanns där. De stod där. De delade. Men de där jobbiga grejerna, det är de där vännerna som helt plötsligt, som man trodde man hade, som försvinner. Säkert av någon anledning, jag vill ju tro att det är det. Att det kanske är rädsla för att säga, vad ska jag säga? Eller säger jag fel? Eller vad gör jag? Liksom, vad ska jag göra? En tystnad liksom, som inte var rolig. En sån här, kanske låter illa, men man fick en liten tafatta klapp på axeln. Och man bara, ge mig en kram eller någonting. Jag behöver inte en klapp. Det var liksom min reaktion. Och det här att andra hamnade i sån sorg över mig. Så att det var att jag som fick trösta dem. När jag behövde få bli tröstad. Det är ju svårt att hålla in tårarna när någon berättar att någon är sjuk. Jag fattar det. Men ibland får man ta sig kragen och bita ihop. Jag tror också att det här, några av de här reaktionerna är att många tror att jag är ganska stark. Liksom. Det kanske jag är. Men, och tänker att ja, men du klarar det här. Vi kan få tröst hos dig. Men jag var inte så förskräckligt stark alltid. Men jag visste att jag hade Jesus. Det låter så där fromt kanske. Men min stadiga tro på Jesus. Det var ju liksom det som höll ihop mig. Under hela tiden. Och gör fortfarande. Kanske var det den där stadiga tron som gjorde att andra kände att nej, men hon är inte i någon kris. Fast det är alla som går igenom sånt här. Alla hamnar i en kris. Alla tycker det är jobbigt. Så det är bara att få med sig. För det är ju så där också, när man nu är lite stark och stursk, som det var faktiskt en som sa, ja Lotta, alltså, du är inte jättelätt att hjälpa. Du är liksom lite för stark på något sätt i grunden. Hon var i alla fall tydlig. Då kunde jag ju liksom få svara på det, att jag inte var det. För det här med att vara nära eller ha människor nära, det är så otroligt viktigt. Man behöver inte veta vad man ska säga. Man kan säga det, jag vet inte vad jag ska säga, men jag kan sitta här en stund. Den sista omgången jag hade, då var det ju covid. Jättekul. Ingen får hälsa på. Alltså det var en jätteknepig situation. Och så är man jätteinfektionskänslig, och mitt äldsta barnbarn Hillevi vill ju så gärna kramas. Och då sa hon så här, farmor, jag kommer på ett sätt. Om du vänder dig om, så fick jag vända mig om. Då kröp hon fram bakifrån och kramade mina ben. Ja, men alltså, barn. Ja, var lite långt ifrån bara, tyckte jag. Alltså det värmde ju något oerhört att hon liksom kom på ett sätt hur hon skulle göra. Det räckte ju för ett tag, men till slut så struntade jag i det. Helt. Jag kramade mina barnbarn. Det kom också en ny under den där perioden. Tänk att inte få snufsa på nyfödd unge. Nej. Nej, det gick inte. Men för mig så var det ett sätt att leva just där och då. Att faktiskt ta vara på de där bitarna. Att tänka att den där kärleken som man behöver runt omkring, det är överlevnad. Jag vill också bara tillägga att alla de här inom vården som vi gnäller på ofta är fantastiska. Det finns otrolig personal där. Den tredje punkten, mina behov. Det här med, tillbaka till det här med att vara svag. Det var någonting som jag behövde få vara. Men inte riktigt okej. Okay. Och när jag var som ledsnast egentligen, då var det då jag kände mig som mest ensam. Och det tänker jag, tänk om man kunde ha med sig det. Okej, nu är det lite tyst därifrån. Ah, då är det något. Då kanske det behövs något litet. Och en del människor är ju jätteduktiga på det. Och känna av det där och komma. Men tillbaka till tron på Jesus, det är liksom den som bar då. Det gör den. Den är otrolig. Att hantera det här då, mitt under de här behandlingarna och när kroppen inte är som vanligt och sinnet inte är som vanligt. Så tänk jag, eller för mig så var det några grejer som var så viktiga, och det var det här med tiden, med vänner, att göra det jag tyckte om att göra, att släppa på en del krav. Det där med tiden, att ta vara på tiden, det hör man ofta människor säger som har varit med om någonting. Men det är då man liksom fattar hur viktigt det är och hur lite tid man kanske har. Ta vara på den. Det här med vänner, att ta tid med vänner. Att hänga, att gråta, att skratta om vartannat. Det är jätteviktigt. Att göra det där man gillar och som liksom man får någon form av energi av. Och för mig så är det ju lite grann det här att sy. Olika varianter, det är lapptecken eller det är kläder eller något annat. Eller att tova med ull liksom och hålla på där. Och, ja, men sånt här skapande. Och släppa kraven. Det är ju jättesvårt. Det ska ju vara som det har varit innan, va? Men ändå, det är någonting som man får med sig. Och som man, under den där tiden så är det här jättetydligt. Och ett tag efteråt är det tydligt. Och sen har man släppt det. Då tar man inte tiden. Man sätter upp kraven lite högre. Man har inte tid för sina vänner. Och man gör inte det man gillar. Tills det händer igen lite nära. Då blir man påmind. Ja just det. Det var det här ja, som jag lovade att jag aldrig skulle glömma. Och så blir det igen en period. Men hur hanterar man sånt här då i efterhand? Hur överlever man mentalt? Och jag ska vara ärlig med er. Man vill inte alltid överleva när det är som hårdast. Vetskapen om att det ska hända igen eller kan hända igen, den gör någonting med en, och det är någonting som man bär med sig hela livet. Det finns där som en del av mig. Men ändå så är viljan att leva så stark att man fortsätter. Så det blir liksom att uppgivenheten och livsviljan, det är liksom följeslagare genom livet. Och det är okej att båda finns där. Och jag vet att jag tänkte också, när jag har kommit så här långt, ja, då får jag väl göra något bra av det. Och det är just det här att ta vara på de här grejerna som är viktiga i livet. Att påminna sig om dem. Men hela tiden, i allt det här som man går igenom, så vill jag komma tillbaka till vilandet i Gud. Alltså utan honom så är det liksom inget. Det fanns också någonting som jag tyckte var lite jobbigt i det här. Och det var när människor i all välmening kom fram till mig på alla möjliga ställen och fråga om de fick be för mig. Ja, men jag är ju pastor, det är klart att man får be för mig. Får man säga nej till förbön? Det var något jag jobbade med där och då. Därför ibland så blev det där påträngande och jag blev som ett utställningsföremål när någon utanför ett fik liksom. Jag bara okej. Det lärde ju mig att vara lite mer försiktig när det gäller. Ja, men jag frågar gärna människor om jag får be för dem. Men kanske med lite mer fingertoppkänsla. Man behöver inte göra det överallt. Men man kan vara lite varsam. Det där kan ni få fråga sen om det är någon fråga på det. För det är ju så här att jag tror på att Gud kan göra under. Och han hör bön, antingen den är hög eller låg eller tyst eller svag. Och därför så tänker jag att be till Gud för någon som är sjuk, ja absolut. Men vi kan välja olika tillfällen när vi gör det. Och det här med att be och sucka. Under vissa perioder så var min bön helt tyst. Då bara satt jag med Gud. Det är okej. Man kan inte alltid liksom formulera böner. Och det var någon som har sagt så här. En tårdränkt suck är som ett torndön i himlen. En tårdränkt suck är som ett torndön i himlen. Alltså när vi suckar till Gud så är det krigslarm som går i himlen. Så vi behöver inte ha så många ord. Att vara trygg i Guds händer och liksom känna sig buren oavsett vad man går igenom. Antingen det är att det är cancer, eller det är utbrändhet, eller det kanske är någon annan sjukdom, eller det kanske är trasiga relationer. Så allt det vi går igenom i kriser finns med oss resten av livet. Under tiden och efter vi är fortfarande burna av Gud. Den, han liksom är ju alltid där, oavsett vad vi tänker och känner och upplever, så är han ju där och bär oss. Så ni förstår att det här med tron på Jesus, det är viktigt för mig. Det är en del av mig, det är liksom så självklart. Jag är tacksam att jag får tagit emot den gåvan att kunna tro. Det är inte alltid helt självklart. Men för mig så har det liksom aldrig funnits något tvivel. Och för den frågan har jag fått, har du inte tvivlat? Liksom? Nej, det är väl den enda jag kan lita på, så är det väl han. Alltså Jesus förändras inte. Han är där alltid, oavsett vad som händer runt omkring. Och jag är liksom så tacksam för att ha fått med mig den. Och att den får liksom bära genom allt. Att gå vidare då. Ja, hur gör man det? Ja, att prata är bra. Att prata både med vänner, med andra, eller ja, de man har runt omkring sig. Men också prata med någon annan som man inte har någon relation till. En del kan tycka och rynka på näsan, ja, kuratorerna eller psykologerna. Men jag valde faktiskt att gå till en kurator på onkologen. Som jag redan första gången kände, det här kan bli bra. Och hon, vi pratade och så kom jag in på berätta liksom var jag stod och vad jag upplevde just då. Att man kände sig så trött och liksom slut. Liksom, nu är ju alla de här, för då var det så att alla de här behandlingarna var klara. Och så bara så här, ja men nu då, nu borde jag väl vara pigg nu då. Då säger hon så här. Ja men du vet, det är som ett vetekorn. Det måste ner i jorden och dö först för att det ska kunna spira något nytt. Tänkte jag. Vem är det som tar en sån liknelse om man inte är lite kyrklig? Men jag frågade inte henne då. För jag hade ingen lust att veta vad hon var för något. För jag var där för min skull. Jag ville inte veta något annat. Hon är kristen. Hon sa också en annan sak. När, liksom, när man då kände att man bara kraschlanda. Efter man borde liksom att nu borde det vara stadigt. Då säger hon, om du tänker så här. Att det är en storm. Du är ute och seglar i den här båten. Och så kommer du äntligen till bryggan. Hur många åker båt här? Ja, några, okej. Okay. Ja, men ni kommer känna igen det här. När man kommer och får de här eftersvallen på båten in mot bryggan, så kommer den att knuffa till båten. För man hinner liksom inte ända fram till bryggan innan de vågorna hinner i fatten. Och så tappar man balansen. Det är en jättebra liknelse. Att det är så i livet. När man är med om en krasch. Man har hållit ihop liksom i den här stormen där ute. Och så kommer man in. Och då tappar man det. Fast man borde bara vara lycklig och glad. Liksom. Det är jättebra. Alltså hon skötte det här så otroligt professionellt. Så det var först flera år senare. Som hon faktiskt själv berättade. Att hon hade en tro. Man behöver inte alltid säga det. Eller hon behövde inte det. Utan hon visar med både sina ord och sitt sätt att vara. Vem hon litar på. Men ytterligare en storm drabbade mig för 2,5 år sedan. När jag fick en depression. Och jag säger det med lite höjda ögonbryn, för jag har liksom aldrig haft den tendensen innan. Jag har inte haft, jag vet vad ångest är, för jag har läst om det, mött människor med det, men jag har inte haft det själv. Och helt plötsligt så befann jag, ja du är deprimerad. Jaha. jaha, är det så här det känns? Och det var ju liksom en efter, det var ju liksom verkligen det där att tappa balansen när man kom på bryggan. Men det kom en liten tid efteråt. Men när man tittar tillbaka, då säger ju liksom alla de här man möter, ja fast det är väl inte så konstigt. Har du tänkt på vad du har varit med om i din familj här nu under de här åren? Jo, men det borde väl liksom, det borde väl gå ändå. Nej, men så då fick jag fick medicin och jag fick samtalshjälp och en fantastisk läkare och Försäkringskassan var bra. Den är, det är inte alltid de är. Men, och liksom bara så här, och de, ja, de gjorde allt för att liksom jag skulle kunna komma tillbaka. Och man jobbar bit för bit. Jag kommer ihåg när jag skulle tillbaka och jobba lite grann. Eller 25%. Och med mitt avtal så är ja, men det som jag säger då, typ 2 timmar om dagen. Nej, säger försäkringskassegubben. Jo, säger jag. Nej, det är ju 25% av vad du har. Ja, men okej då. 1,48 eller vad det nu är. Mm, säger han då. Så petig. Och då, det är då man börjar inse, okej, det här är viktigt. Om jag ska komma tillbaka så behöver jag vara tydlig och noga med tiden. Och så säger han så här, du får inte göra någonting som de behöver i församlingen i Linge. Ja, hej. Vad ska jag göra då? Liksom? Fundera, sa han. Och så funderade jag och tänkte att, eller jag så kom på, ja, fast jag har ju svårt att göra något man inte behöver då, men jag hade i bakhuvudet så här att scouterna ville ha ett nytt andaktsmaterial. Och då frågade jag så här, kan jag skriva på ett andaktsmaterial som jag inte vet om jag kommer att använda? Det kan du göra. Den ligger där ute. Det blev den här. 25% av min tid. Den, jag kanske ska säga, det är en andaktsmaterial för, vad ska jag säga, 9-10 år upp till 13-14 kanske, beroende på. Väldigt grundläggande. Jag brukar säga så här, läs inte den här om du tänker att jag ska få en djup teologisk utbildning. Läs den med någon som inte kan något om kristen tro, som är i den där åldern. Då kan den här funka. Så återigen, så tacksam för vår sjukvård som ändå lägger ner så otroligt mycket resurser på att möta en. Så är jag frisk nu då? Svaret jag får varje år på min... När jag pratar med min fråga, vi ser inget just nu. Jaha, men är jag inte? Vi ser inget just nu. Och så får jag vara nöjd med det. Jag försöker leva i det varje dag. Just nu finns det ingenting. Just nu vet vi ingenting. Jag är på min 7:e punkt redan. Guds hälsning till mig. Och det jag kommer att berätta nu, det är en del av er som har hört förut. Men jag lever med den fortfarande. När jag skulle tillbaka efter första omgången så var jag ganska så här orolig för alltså vem är jag nu och hur ska jag orka, hur ska det här gå? Och det blev faktiskt så att jag bad förstås, men också bad på knä. Det är ju inte så ofta jag eller vi gör kanske det i kristenheten idag. Men jag är uppvuxen med det. Att när det gällde, då ner på knä och bad. Ja, det kom ju inget sånt tydligt bönsvar just då, det kan jag säga. Så lite uppgiven efter att ha liksom ändå laddat. Men ett par dagar senare så var vi på en fest och då kommer en vän till mig fram och säger så här, jag tror jag har en hälsning från Gud, jag har fått 2 drömmar till dig. Så ni vet hur det är när det är fest och det är prat och det är glam liksom. Då sitter vi i ett hörn och så berättar hon om de här två drömmarna för mig. Tårarna rinner. Det är fantastiskt. Tänk att ha fått det. Och det hon berättar för mig gör att jag får två bilder i huvudet. Och när jag kommer hem därifrån så skissar jag ner dem bara med blyerts. Jag är ingen bra tecknare, men för att jag ska komma ihåg. För på något sätt så är ju de här bilderna, ja, men de är heliga för mig. En hälsning från Gud, för det var så klockrent liksom. Jag behövde inte fundera på om det var från honom eller inte. Nej, det var så solklart. Det är därför de här står där. Det här är vad jag såg framför mig när hon berättade. Och så säger hon så här. Det enda du behöver göra, det är att böja knä vid källan. Du har redskapen. Använd din kåsa. Fyll den och drick av Guds himmelska ström. Den andra bilden jag såg framför mig var den här. Och där hon också säger så här. Du har allt du behöver för att tjäna Herren med glädje. Tills den dag han kommer åter i härlighet. De här har jag fått plockat fram lite nu och då. De här alltså vart ju klara i december 2007. Ja just det, det har jag inte sagt. Det är ju inte jag som har målat. Jag skissar. Förlåt, det glömde jag. Det här, jag tog mina tafatta skissningar och gick till Jackie Holmgren, en konstnär som jag känner. Och hon målade dessa under bön. Jag hade den här frisyren då. Så det stämmer faktiskt väldigt väl hur det var just då. Men det här gick ju rakt in i hjärtat på mig, de här bilderna. Den här liksom gudshälsningen till mig. Och den gjorde att jag liksom kände, okej. Gud gör inte så här att han plockar bort oss ifrån sin kallelse. Nej, han sänder oss på nytt. Det är inte så att, jaha, du har blivit sån här eller du har råkat ut för det här. Ja, men då får jag nog sätta det på någon annan uppgift. Nej, han tror fortfarande på oss. Han kallar oss fortfarande till det som han har tänkt. Och med de här bilderna så liksom hade jag det i ryggen. Jag tror efter den här, jag fick den här hälsningen. Jag tror det tog en vecka innan jag fick kontakt med den här församlingen. Visste ni det? Nej. Så lite om du kände, okej. Ja, men han hade hört bönen. Han hade, klart, han hade väl fattat redan innan. Det handlade om att jag också skulle vara med på banan. Så han skickade både hälsningar och samtal. Så det här lever jag med. Både nu och då så har jag de här bilderna ut. När jag känner mig som tröttast eller så vidare. Och så bara, nej men böj knä och Lotta, kom igen, ös ur Guds himmelska ström. Han är med dig hela tiden, ända till han kommer tillbaka. Jag vill dela med mig av en liten bibeltext här. För att uppmuntra er att vad som än händer så är vi i Guds händer. Och den här versen är från andra krönikeboken 16 och 9. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Det handlar inte om hur väl vi ber, vilka ord vi använder, hur mycket bibel vi läser. Det handlar om att hålla sitt hjärta nära Jesus. Tack för att ni lyssnade.
Tack så jättemycket. Det har varit utlämnande på något sätt. Men jag tror det har gett oss väldigt mycket. Någonting att ha med sig i bagaget. Och som vi kan ha nytta av i många situationer. Är det någon som har några frågor som ni vill ställa, så antingen kan vi ta dem nu, annars kan vi ta dem vid kaffet. Jag tänkte bara på en liten sak du berättade i början då, när läkaren sa att det var fantastiskt. Men vad var det som var fantastiskt?
Jo, att den hade krympt så mycket. Den var ju liksom mandarinstor, den där tumören. Och att den då hade... Det hade han inte varit med och sett tidigare. Okay. Så då tänkte de så här. Nu har vi en behandling på spåren. Och säger, ja, det kanske ni har. Men jag tror på Gud också.
Okay. Det tror jag också. Ja. Så kan det vara. Gud kan samverka på något sätt med...
Ja, det tror
olika
jag absolut.
Sätt med sjukvården och det han gör liksom i sin allsmakt. Just det. Ulla-Britt har något hon vill fråga om.
Ja.
Tack.
Jag tror allihopa hörde vad jag sa.
Gjorde ni det?
Ja.
Ja, att du har hjälpt oss och fördjupa oss i vår gudstro. Och att han alltid är med oss. Du har gjort en stor gärning här idag för Gud. Att förmedla vad du har upplevt med sjukdom och med tråkigheter. Gud välsigna dig.
Ja, men just det här att få känna hur tron och hur Gud bär igenom allt det svåra. Det är fantastiskt.
Jag tänkte också, jag förlorade min mamma 2015 i cancer. Men jag tycker det är så fantastiskt att också reflektera över perspektivet som följeslagare till någon som har cancer. Och just det här, nu är min bror allvarligt sjuk. Men just det här, det perspektivet, det var så, det lammade mig i hjärtat verkligen. Så tacksam verkligen för det.
Ja, och nu ska jag knyta ihop lite grann med kvinnofrukosten vi hade förra året. Då hade vi Carolina Skosenträdgård här. Hon berättade om sin odlarglädje. Och nu ska Lotta få del av det. Hon ska få ta med sig tulpanbuketten som står här. Det finns så många vackra tulpaner som är odlade i Nykil. Så den ska du få med som ett tack för den här förmiddagen vad du har gett. Och nu så får vi flytta ut de som har tid. Jaha, Anette har något. Det är grönt där ute. De sköter sig, herrarna, bra. Det finns kaffe och en kaka och man kan ta lite frukt och kex om man vill ha lite mer också. De som har tid att stanna den stunden också. Så. Fortsätter.
Det finns en reflektion här över det du sa.
Ja.
Att leva med den här sjukdomen så de inte säger att du är frisk. Men då, min reflektion är att vi vet ju faktiskt inte vad som försiggår i våra kroppar. Eller vilken dag vi har eller inte har i vår eller annat. Så det är ju inte bara... Det lever ju egentligen i allihopa att ta tillvara tiden. För vi vet liksom inte. En del vet vad man har för krämpor som skulle vilja ha. föräldrarna och alla andra man har runt omkring sig som också är drabbade på olika sätt. Och att man får försöka göra det som Gud har tänkt för varje dag. Liksom. Jag blir väldigt berörd av bilderna.
Och hon som har målat dem har också varit på en kvinnofrukost här. Visst är det så? Ja. Mm. Så det knyts ihop. Då så. Öppnar vi dörren till kaffet.